Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu kommer hon, Mia Lundin, efterfrågad som få. Mia har otroligt mycket kunskap och jag vågar säga att hon är en av dem i Sverige som har absolut mest kunskap av kvinnor, hormonell balans och lösningar. Ni kanske har lyssnat på Bitten Jonsson i förra avsnittet, alltså avsnitt 85. Och där nämndes Mia, men det är inte enda gången hon har nämnts. Hon har nämnts många gånger tidigare. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om VHI-studien. Och den kan du ta del av i avsnitt 4b om du är intresserad av det. Och det pratas också om mat för hormonell balans och en bok som Mia har varit med och skrivit. Och den hittar du information om i avsnitt 8 där Mias medförfattarinna Ulrika Davidsson är med. Men nu ska vi gå in på mycket spännande information som jag tror att de flesta av er har längtat efter. Så välkommen att lyssna. Då vill jag hälsa Mia Lundin hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Ja, tack, spännande.
Ja, jättespännande. Ja. Jag känner mig som att jag har gått över tiden. Hur många avsnitt kan man ha av en klimakteriepodd utan att ha med dig? Men nu är du här. För ett år sedan när jag var på väg att kontakta dig var när du var i startgroparna med Hörcare. Och nu är Hörcare igång och ni firar ettårsjubileum här idag. Så det är jättespännande med att ha fått titta lite på det här, lite på distans kan man väl säga. Och jag har förstått att det är många kvinnor som har varit ganska desperata där ute som har fått fin hjälp härifrån. Men om vi tar bakgrunden till dig Mia, för de som inte vet det, så är ju du i grunden sjuksköterska och du är sedan vidareutbildad i USA till avancerad specialistsjuksköterska inom gynekologi och obstetrik. Och då har du också drivit en klinik för kvinnor som har varit specialiserad på hormoner i över 20 år. Och du har berättat också tidigare att du blev speciellt intresserad av hormoner just om vad de kan ställa till med efter din egen upplevelse efter en förlossning. Och nu har du flyttat tillbaka från USA, eller i alla fall har en stor fot i Sverige. Och driver den här privata kliniken Hörcare här i Stockholm. Och för många kvinnor så är du mest känd för att ha skrivit boken Kaos i kvinnohjärnan som kom ut 2011. Och den här boken är ju skriven som en praktisk instruktionsbok om hur man återfinner välmående och hälsa. Och jag tror att tack vare den här boken och din blogg och din fantastiska svarsfunktion eller fråga-svarfunktion på mialundin.se så är det otroligt många kvinnor som har fått hjälp eller fått den hjälp de har behövt för att hjälpa sig själva. Sen har du också skrivit boken Mat för hormonell balans tillsammans med Ulrika Davidsson, och det kan man höra mer om i avsnitt 8 där just Ulrika är med. Men nu väntar vi med spänning på nästa bok, för det vet jag att den är på gång. Vad mer kan man lära sig, Mia?
Tack för vilken fin sammanfattning först och främst.
Ja, vad bra. Tack. Ja, är det något du vill lägga till?
Nej, det var jättebra. Min nästa bok ska ju handla just om klimakteriet. Den här heter Vägen till hormonell balans, och den kommer att komma ut i höst. Och det, Kaos och kvinnohjärnan var ju lite mer skriven för en amerikanska publiken så att säga, men den här boken handlar just om hur det är i Sverige, och att kvinnor i Sverige har inte fått tillgång till den här vården kanske i den utsträckning som de har, tycker jag, rätt till. Så det är lite grann lite så här politiskt också i röst där, i att kvinnors rätt till det här, men också exakt vad finns det för någonting, vad finns det för hormoner i Sverige, vad är förklimakteriet, vad är klimakteriet, när börjar det, när slutar det, vilken typ av behandling är säker, vad finns det för forskning, vad är fördelarna och nackdelarna, för att det här, den här informationen får inte kvinnor i Sverige tyvärr i den utsträckning som de borde få, tycker jag.
Nej. Men det blir ju ett jättebra vapen, för alla har ju inte möjlighet att komma till HerCare tyvärr, och alla har inte tillgång till den bästa vården i Sverige av sina gynekologer. Vi ska komma tillbaka till det, men vad jag är nyfiken på först och främst är, vad kan man anse har hänt egentligen de senaste 10 åren när det gäller kvinnoforskning, med din erfarenhet också då från USA och nu när du har landat här i den kunskapen som finns i Sverige. Mm. Hur går det framåt egentligen med just kvinnor och hormonell hälsa?
Jo, det är väldigt intressant, för att hur länge har jag hållit på med hormonell vård nu? 20... Ja, det är ju 25-27 år nu, nästan mer. Men när jag började då och blev utexaminerad och var det nurse practitioner i USA, då var jag 89. Då sa man så här att alla borde ju ta hormoner för att det verkligen förebygger hjärt- och kärlsjukdom. Och varför tar inte kvinnor hormonerna mer än 3 månader? Så var diskussionen då, vilket är väldigt intressant. För att då i USA så använder man ju någonting som heter Premarina, som är östrogen oralt och tabletter utvunna ur gravida hästars urin. Det är klart att det stämmer inte riktigt med våran biokemi, så givetvis mådde inte kvinnor så bra på de där hormonerna, samtidigt som de då kombinerade det med ett gestagen, syntetiskt progesteron, och det ofta får ju oss kvinnor att må ganska dåligt, just gestagenet. Så det var ju en ganska inte så bra kombination. Nej. Om man säger så. Och det här undrar man då i USA, varför inte kvinnor, då tog de bara 3 månader och sen slängde de hormonerna i papperskorgen. Varför gör kvinnor så när vi vet att det finns såna fördelar just med att förebygga hjärt- och kärlsjukdom? Jo, för de gjorde det för de mådde inte bra när de tog dem. Så var det med det. Och då tyckte jag att hästhormoner och gestagener, men det är ju ingenting som stämmer där riktigt. Och i USA så fanns det på apoteken då biodentiskt östrogen oralt, kapslar, eller tabletter förlåt, och det fanns biodentiskt progesteron på apoteken i USA. Tänkte jag att, men alltså det här, it's not making sense. Så vi provar det här. Och upptäckte då det här att, oj, kvinnorna kom tillbaka och kissed my feet nästan, för att gud vad bra jag mår, och det här är ju så mycket bättre. Och då tänkte jag, ja men bra, det här funkar ju bra. Och sen var det som det som jag förskrev, för som nurse practitioner i USA så får man förskriva hormoner eller mediciner också. Man får driva sin egen klinik och man får diagnostisera och remittera och allt det där. Så jag började använda det där och tyckte det här är ju fantastiskt, och hade då öppnade senare min egen klinik och hade till slut 4000 patienter i den här kliniken. Jag gjorde ingen marknadsföring alls. Men det är ju så att kvinnor som mår bra pratar med sina vänner. Och ja, alla börjar ju då med de som kom till mig mer eller mindre då bioidentiska hormoner. Och sen så kom då den här hemska studien ut.
BHI,
Women's Health Initiative Study 2011. Som blev ju helt...
Eller 2002 kom den ju ut.
Och sen... Ja, precis. Och sen reviderade de den, eller tittade lite närmare på den 2011. Och den förstörde ju för många kvinnor på många olika sätt. Om du vill att jag ska gå in på det lite grann.
VHI-studien har vi talat om i ett antal olika tillfällen. Men jag är bara intresserad av hur såg det ut från i det amerikanska perspektivet.
Ja, då är det ju så att i USA blir man ju stämd som läkare om man gör något fel. Mycket lättare än här. Och finns det då en 0,09% ökad risk av bröstcancer, ja då finns det en ökad risk. Så då slutar alla förskriva. För de blev ju jätterädda, alla läkare, och kvinnorna mådde ju dåligt och fick inte sina hormoner. Och ja, så det har ju visat sig senare då, om man har tittat på retrospective studies, att hur många kvinnor var det egentligen som dog av den anledningen av att de inte fick sina hormoner och sen utvecklade hjärt- och kärlsjukdom. Ja, det finns en studie av en Dr. Surrey från Yale University som är obstetrician där, att det är nu ungefär 90 000 kvinnor eller mer som har dött i hjärt- och kärlsjukdom för att de under de här tiden inte fick några hormoner.
Nej, och då kommer ju de kritikerna kommer ju naturligtvis säga, ja men hur många har vi räddat som inte dog i bröstcancer?
Ja, precis. Ja. Ja, men då är det så att 4% dör av bröstcancer medan 45-50% generellt dör av kvinnor då, hjärt- och kärlsjukdom. Så man måste ju titta på siffrorna lite grann och se vad är det vi är rädda för här egentligen, vad kan vi förebygga?
Och sen nu så har det väl har det lugnat ner sig lite grann? Ja, eller är det bara jag som tycker det?
Nej, nu har det ju vänt igen. Så nu vet vi att östrogen troligtvis inte orsakar bröstcancer, utan det kanske var gestagenet då som var orsaken till det. En ökad risk, inte stor risk, men det finns. Den finns där, ökad risk av bröstcancer. Så nu börjar man ju inse det här att i USA i alla fall, nu är man tillbaka till att förskriva hormoner i USA, och nu allt kommer, har man två eller mer än två kvinnor i ett rum så pratar man klimakteriet och hormoner. Det är liksom allt man pratar om där.
Ja.
Och kvinnor vill må bra och vill vara friska så länge som möjligt. Så de har ju förstått det där i USA. Däremot har man inte hängt med riktigt på det i Sverige. Här är det så många som fortfarande tror att hormoner är farligt och du kommer dö bröstcancer om du använder hormoner.
Mm.
Och man missar då helt enkelt det här, vilket är som himla viktigt att, för det vet vi också, att ska man börja med hormoner ska man börja med det så tidigt som möjligt efter att man har gått in i klimakteriet för att få den här riktigt goda förebyggande effekten. Men kvinnor måste ju få den informationen någonstans att nu så här ligger det till. De här studierna har vi nu. Det här är fördelarna och det här är nackdelarna. Transdermalt är bättre än oralt och kanske progesteron.
Alltså får det genom huden.
Ja, precis. Progesteron är säkrare på många olika sätt än gestagener. Men den informationen det tar man inte på 15 minuter på en vårdcentral, utan det här behöver man sitta ner och förklara. Så här ligger det till. Här är informationen, här kan du läsa mer. Nu kan du göra vad man kallar ett, ett educated decision om vad du vill göra. Vill du ta hormoner eller inte? Det är ju ditt beslut, men du kan inte ta det beslutet om du inte har
all fakta.
Nej, precis.
Men om man då tänker på den här problematiken som vi då har i Sverige, som är att du har de här 15 minuterna. Mm. Hur ska kvinnor i Sverige få tillgång till den nödvändiga informationen då? Är det bara Mia Lundins böcker som ska liksom, det verkar helt galet att det är så kvinnor ska hitta sin kunskap.
Nej, jag tycker ju att det här med hörcare, anledningen att jag startade hörcare, det var ju för att få upp ögonen lite grann på hur man kan, vad som behövs och hur man kan hantera det här. Och anledningen att jag har barnmorskor då som träffar patienterna först här på hörcare är just att många säger, varför ska jag träffa en barnmorska, jag ska inte ha barn. Nej, men barnmorskorna tänkte jag, De träffar ju du under hela ditt liv, under tonåring för preventivmedelsrådgivning, du träffar dem medan du är gravid och i mödravården, och sen då? De har ju följt dig hela livet, och det faktiskt finns i deras kompetensbeskrivning att de ska också stötta kvinnor i klimakteriet. Men de har inte fått någon utbildning direkt på det, så det är ett stort hål där helt plötsligt.
Mm.
Och då tyckte jag att det är så det borde vara. Precis som vi har mödravårdsmottagningar och preventivmedelsmottagningar, det ska finnas förklimakterie, klimakterie, PMS-mottagningar också, som drivs av barnmorskor, tycker jag, som kan ta den här tiden och sitta med patienten och förklara allt det här, varför du mår som du gör och fördelar och nackdelar. Och sen givetvis ska det finnas gynekologer som man också går till för att få undersökningar och kanske hormonerna förskrivna av. Eller att kanske i framtiden att lika väl som de nu förskriver p-piller, så kanske de kan ta hand om den här.
Ja, det blir väldigt konstig gränsdragning för barnmorskorna, kan man ju tycka.
Ja, precis. Att i alla fall de patienterna som inte har några komplexa problem eller kontraindikationer till HRT skulle kunna få träffa en barnmorska.
Mm. Hormone replacement treatment, HRT.
Ja, precis.
Det är ju ingen hemlighet att du är förespråkare av bioidentiska hormoner, och du snuddade lite vid det nu. Kan vi inte bara ta den när vi ändå är inne på det? Det är ju ett problem i Sverige med, det är ju ett otroligt stort glapp där ute, för många av kvinnorna vill ha sitt naturliga progesteron, sitt bioidentiska progesteron, medan man från professionens håll, eller så att säga de som styr här, hävdar att det finns inte tillräckligt mycket studier, och då hänvisar man ofta till att det inte är svenska studier gjorda, och det är studier på gång, men det tar tid, och under tiden så är det fler och fler som känner sig desperata.
Ja, varför behöver man helt plötsligt svenska studier när man inte behöver det i andra områden av medicin? Men just när kvinnors endometrium eller slemhinnan i livmodern, då behöver man svenska studier helt plötsligt. Det finns studier. Om man tittar på vad vill jag skydda mig mest från? Ja, jag vill verkligen inte få bröstcancer. Om vi vet det då att bioidentiskt progesteron verkar inte orsaka bröstcancer eller öka risken för bröstcancer, medan gestagener syntetiska gör det, så kanske man vill undvika det hormonet och istället använda bioidentiska. Och det man då diskuterar här är ju vad man kallar endometriosäkerheten, att vi inte har tillräckligt med studier just med det, att skydda verkligen progesteronet dig från att utveckla cancer i slemhinnan i livmodern. Ja, men då kan man faktiskt göra gynundersökningar, man kan göra ultraljud en gång om året, om man nu är så orolig över det. Men vi har studier på det också, inte jättestora studier, men vi har studier som visar att progesteron verkar också skydda slemhinnan från att utveckla då hyperplasi och sen cancer.
Mm.
Så att jag tycker, varför det är så trögt, och speciellt när man gör det i andra länder som USA, där har vi använt det så länge jag har praktiserat nu, bioidentiskt progesteron. Om man tittar då på rekommendationer från North American Menopause Society, vilket är en tung organisation i USA, och Climacteric International Menopause Society i England. De rekommenderar att gynekologer kan välja mellan progesteron eller gestagener. Men här i Sverige, jag förstår inte varför det ska vara så himla svårt att kunna ändra på någonting. Och det är ju inte bara, visst ska man titta på det, vad det som är säkert och vad som kan orsaka sjukdom, det vill vi absolut inte. Men det också handlar också väldigt mycket om hur kvinnor mår på de olika preparaten. Vi vill ju fortsätta fungera. Vi vill inte bli mer oroliga eller inte kunna sova eller få biverkningar, utan vi vill ta sådana hormoner som kroppen känner igen, som kroppen mår bra av, där kroppen också, ja, där du också får den här förebyggande effekten.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Om man tittar på statistiken idag så är det någonstans runt 7-8% av svenska kvinnor som väljer eller får rekommenderat att använda någon form av hormonbehandling i klimakteriet. Den här siffran är lite ökande, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt låga siffror. I storstäderna är den tydligen lite mer, men slår man ute på landet så är det fortfarande väldigt lågt. Om du som ändå är hormonvänligt inställd, om du skulle gissa, hur många kvinnor tror du som går igenom klimakteriet skulle behöva eller kunna må bättre av det? Om vi bortser från det här förebyggande med hjärt-kärlsjukdomar.
Ja, visst, nästan alla skulle kunna må bättre, men man mår ju dåligt av många olika orsaker. Så är orsaken att till exempel här är du har mått bra mesta delen av ditt liv, du tar bra hand om dig själv, du stressar inte för mycket, du har inte satt ribban för högt så att säga, du sover, du äter bra mat och tar hand om dig själv och mår bra, och sen så hamnar du i klimakteriet och helt plötsligt så känner du att det här är inte, vad är det här för liv? Jag mår fruktansvärt dåligt, jag kan inte sova, jag har vallningar eller jag har ingen motivation, jag har ingen lust med någonting längre, och känner att du gräver djupare och djupare i det här svarta hålet. De kan ju vända bara på några dagar med ett östrogenplåster. Och det är ju hemskt, för många kvinnor vet inte, de tror att okej, jag har gått in, jag har ingen mens längre, jag är i klimakteriet, men de har inte riktigt kunskapen om att faktiskt det här att jag inte har lust med någonting, att världen känns grå, att jag gråter för minsta lilla, att jag inte kan sova, och allt det där har att göra med lågt östrogen, för de har bara hört om torr slida och vallningar ungefär. Så jag tror att problemet är inte, och det är en bra fråga, men jag kan inte säga exakt hur många det är som skulle kunna må bättre, men vad som är viktigt att veta är att de vet att det kan ha, att det kan vara orsak, symptomen som de har kan vara orsakade av lågt östrogen, så att de sen kan i alla fall få välja eller veta att de ska, vem de ska uppsöka för hjälp.
Jag tänker så här, vi pratar ju väldigt mycket om det här med att må bra och så där, och det som väl jag tycker är nästan sorgligast av allt, det är ju den här kvinnan som inte vill befatta sig med klimakteriet. Jag var själv en av dem. När man är 45-47 år gammal, sover dåligt, är förbannad på kollegorna, inte har någon sexlust och fortfarande har regelbunden mens, men så har man ingen aning om att det är någonting som kallas för klimakteriet. Jag skulle ju önska att vi som kunde nå ut till de här yngre tjejerna på ett bättre sätt. Hur ska vi lyckas med det?
Ja, det är det här att vem vill vara i klimakteriet? Liksom, det låter ju inte så där jättekul. Och då är man också associerad med ålder och gammal och klimakteriekärring. Och det där vill vi ju inte ha någonting med att göra alls. Utan jag tror man försöker undvika det. Och det är en väldigt intressant fråga att du frågar det. För att vi erbjöd ju här nu för förra månaden en sån här sharing, inte sharing-grupp utan sharing på engelska,
ja.
Grupp. Där kvinnor, vi hade 12 kvinnor som var vår samtalsterapeut och en av barnmorskorna som hade 3 möten med dem där de fick dela med sig om hur de mådde och vad de hade gått igenom. Och de som var med på det här tyckte ju var fantastiskt. De var så glada över att de hade gjort det här. Så vi tänkte, vi öppnar upp en till. Nähä du. Jag vet att det är så många kvinnor där ute som mår så precis där i förklimakteriet. Då är man galen.
Mm.
Sen blir man ju flat och omotiverad i klimakteriet. Men förklimakteriet, det är inte roligt varken för dig själv eller de runt omkring dig. De behöver ju support, men... Och jag går ut med en posting på Facebook eller skickar ut nyhetsbrev, då kommer det ut till 25 000 människor. Hör inte av sig. Jag tänkte, vad är det här? De är, jag vet att de är där ute och mår jättedåligt och behöver den här supporten, men det är nog just det att i Sverige är man inte redo att prata om det här riktigt eller dela med sig eller erkänna för sig själv att
Nej. Nej men, det är, nej men jag tror också att det är det. Och jag tycker att det är väldigt sorgligt, för jag träffar många tjejer som är, eller kvinnor kanske man ska säga, som är då liksom runt 50 och säger, ah, vad bra att du gör den här podden, det är fantastiskt, vilken information. Det är jättebra. Ja, men lyssnar du på det? Nej, det här, det behöver inte jag. Jag är inte där än.
Nej, precis.
Det är en otroligt märklig inställning.
Visst,
för jag tänker så här att man skulle ju må bra av att veta vad som är på gång och vilka symptom man ska ta på allvar. Och den lilla grejen får mig att glida in på just för klimakteriet. Vad skulle du vilja säga är typiska symptom och vad ska man göra åt dem på just för klimakteriet?
Jo, i förklimakteriet då är man ju, då blir ofta PMS ändå värre, man har mera starkare symptom av PMS, plus att när mensen kommer igång så mår man inte, det är inte sådär att trycka på knappen mår bra riktigt som det var tidigare kanske, men när man bara hade PMS. Men man är mera, hormonerna är ju ett konstant förändring i förklimakteriet. Det finns inget mönster längre. Man vet inte vad man ska förvänta sig, varken du eller de runt omkring dig. Vad man ska förvänta sig från ena dagen till den andra. Man är galen, irriterad och förbaskad.
Ja, fast nästa sekund ska man bara kramas, ja, och precis. Sitta i knät.
Ska man ha världens sexlust eller ingen alls? Och det där går upp och ner också. Och de man bor med då kanske undrar som pågår här. Men mer allvarligt är att mensen då, klassiskt är att mensen kommer oftare och tätare. Man kanske har 28 dagars cyklar och kanske man har 21-24 dagars cyklar och blöder mer och mer riklig mens, ofta klumpar. Och ofta har de här kvinnorna då järnbrist. Och de här får ju ingen hjälp. Det är inte uppmärksammat för klimakteriet.
Nej, men och det här är ju samtidigt väldigt många gånger ambitiösa, duktiga flickor som liksom jobbar på och jobbar på. Och sen så sover de dåligt. Mm. Och sen så har de fortfarande tonårsbarn hemma, så att de har ju ett hektiskt liv.
Ja.
Och så hamnar de då kanske istället på antidepressivt och de får sömnmedel. Och så tränar de hårdare än vad de borde. Och det är ju ett elände egentligen. Och jag tror det här kommer bara bli värre om vi inte lyckas nå ut till dem.
Ja, jag håller helt med. Det hormonella systemet är ett väldigt, väldigt känsligt system. Och om det vore så att du, jag har sagt det här i många poddar tidigare, men om man inte hade den här stressen, om man hade lugn och ro runt omkring, så om man inte satte ribban så högt, om man hade tid att ta hand om sig själv och inte bara alla andra, så skulle man nog gå igenom klimakteriet precis som våra föräldrar, eller min mamma, hon är 88 nu, jag kommer ihåg när hon gick igenom klimakteriet. Hon hade några 3-4 vallningar, sen var det liksom över. Nu har jag ingen mens längre. Ja, okej. Okay. Det fanns ingen förklimakterie då. För det är meningen att östrogenet bara ska minska och minska så man knappt märker. Oj, nu har jag ingen mens längre. Men nu, den här, vad som leder upp till klimakteriet idag är just det där hemska förklimakteriet. Och Det är orsakat av stress, att det blir så crazy, hormonerna, att det blir ingen ordning på dem alls. Så att det där skulle man kunna förebygga på många olika sätt, men det har vi vi lever inte sånt liv idag som mamma gjorde.
Men om vi låtsas att man kan få ordning på stressen, så finns det andra tricks man ska ta till också, eller?
Ja, man måste ju ge kroppen den näring den behöver för att kunna tillverka hormoner. Alla hormoner kommer från fett, från kolesterolet. Så man måste se till att man först och främst äter nyttiga fetter. Få i sig det. Sen är det viktigt också att tarmen fungerar så att man kan ta upp näringen. För att näringsmässig obalans kommer inte bara från att du inte stoppar i munnen, utan det kommer också från en dålig tarm och dålig tarmupptag. Och det får man ju också från mycket stress. Dålig tarm och då åker vi bara rakt igenom istället. Så att det är jätteviktigt också. Men man måste försöka lura kroppen på något vis. Att det är så här, kroppen har så många försvarsmekanismer. Så är det så att du springer från tre tigrar, och att du, eller det är svält, nöd eller krig runt omkring dig, att kroppen upplever det som om det är det, då är det inte läge att bli gravid. Då är det inte läge att ha ägglossning. Vi har ägglossning ungefär 450 gånger i vårt liv, men det är inte, då har kroppen den här försvarsmekanismen. Nu stänger vi av ägglossningen. Och när man stänger av ägglossningen, då minskar man också på progesteronet, det här lugnande hormonet som gör också att det är timing av mensen och allt det här. Men om kroppen, så du måste lura kroppen så den inte tror att du är i svält eller nöd eller krig. Och då fortsätter det här hormonella systemet att fungera mycket, mycket bättre.
Ja, och jag tror att det finns flera som kanske har börjat ta hand om sig lite bättre. Som har fått lite styr på sina stresshormoner och kanske fått börjat äta hälsosammare och kanske träna med återhämtning och så vidare. Och då kanske plötsligt mensen kickar igång igen och plötsligt så upplever man att oj, 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 nu plötsligt så har jag kommit tillbaka. Finns det någon risk då att man liksom ska leva om alltihopa?
Nej, utan man ska komma in med rätt hormon vid rätt tidpunkt. Det som jag brukar säga, att istället för att simma i havet i ett stormigt hav och man håller på att drunkna, man sjunker, man kommer upp för luft och sen till slut så slängs man upp på den här varma sandstranden som är då klimakteriet, för då är allting lugnt och kanske inte så, det är jätteskoj, men det är lugnt, det är inte sådär kaotiskt som det är hormonellt i förklimakteriet. Om man kommer in med rätt hormon vid rätt tidpunkt så då seglar man in, kommer man in med en parachute istället, vad heter det? Fallskärm till den där varma stranden. Och så fort du börjar bete dig sådär igen och inte ta hand om dig själv, visst kan hormonerna bli i obalans så att du mår så igen, men det är inte så att det är en utsatt process som man ska gå igenom. Det är precis som jag säger i min bok, att om du tänker att du är på ett tåg som ska från PMS-fasen genom förklimakteriet till sista stationen, inte sista, det låter ju hemskt.
Ja.
Jag måste säga, jag är 63, den bästa tiden i mitt liv, så man är inte rädd för att bli äldre, den här tiden är jättehärlig. Men att tåget tuffar ju på, men ibland backar tåget lite grann och kommer tillbaka till förklimakteriet, så närmare klimakteriet kanske, och sen tillbaka kanske en station och sen två stationer framåt. Det är inte liksom ett utsatt, ska man säga, förestakat process, okay, som man går igenom och sen så missar man det, så åker man tillbaka och gör samma sak igen. Nej.
De som är emot hormontillskott brukar ju ofta säga då att ja, men du skjuter bara upp någonting som är oåterkalleligt. Har du vallningar och börjar äta östrogen för att få bukt med dem, så kommer du få tillbaka dem när du väl slutar. Och det här finns det ju folk som säger lite olika om. Vad säger du?
Ja, för det första så mår du som du mår och du har vallningar på grund av obalans i signalsubstanserna. Det är ju noradrenalinet som spökar när du har vallningar på grund av att du inte har östrogen. För att östrogen ökar både serotonin och noradrenalin. Så när det försvinner så pumpar du lite noradrenalin då du får vallningar. Bland annat, det är en av orsakerna. Om man pratar om klimakteriet när östrogenet försvinner, ju fortare det försvinner ju mer symptom kommer du att ha. Som de som har till exempel gör en hysterektomi och opererar bort äggstockarna, de är ju kastrerade då kan man ju säga, overnight. Och de går in i en väldig chock, deras system, med vallningar och obehag som är mera drastiskt ändå när man sakta men säkert glider in i klimakteriet. Så det gäller ju att komma in med det hormonet som kroppen skriker efter. Och sen så lugnar ju kroppen sakta men säkert ner sig. De flesta, men det finns de som har vallningar i 20 år efter klimakteriet. Men det är inte så att man skjuter upp någonting, utan man ger ju kroppen vad den behöver vid det tillfället för att lugna ner kroppen. För den skriker ju just efter det där som inte finns där längre. Så om du skulle ta hormoner, nu går igenom klimakteriet och så tar du hormoner 2 år och sen slutar du använda östrogen, ja då kommer kroppen givetvis att vilja, vad tog du den vägen nu då? Som det kändes faktiskt bra, kan du stoppa tillbaka det igen? Det är klart att man får symptom igen. Så det har ju att göra med vad det är som saknas så fort det försvann och om du verkligen...
Så det låter som en långsam utfasning skulle i så fall kunna vara nyckeln till att slippa det här. Tusen tack Mia, vi nöjer oss där för idag och vi sitter kvar här och fortsätter samtalet, men ni som lyssnar får ge er till tåls en vecka så kommer fortsättningen i nästa avsnitt. Så tack för nu Mia.
Tack väl.
Ja, som vanligt så är det inte så lätt det här. Men vi ska fortsätta i nästa avsnitt när vi ska prata lite mer om existentiella frågor, men vi går också in på ytterligare lösningar för dig som är intresserad av hur bra man kan må i klimakteriet helt enkelt. Och som jag sa i början så lyssna gärna på avsnitt 8. Där vi pratar med Ulrika Davidsson om boken Mat för hormonell balans som också nämns i avsnittet. Och på klimakteriepodden.se så finns också några länkar och likadant på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Du kan naturligtvis också följa Klimakteriepodden på Instagram. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så kan du mejla på info@klimakteriepodden.se. Och alla härliga kvinnor som lyssnar på det här, ni är naturligtvis väldigt välkomna och rekommendera podden för någon som ni tror skulle ha nytta av informationen. Så tack för att du har varit med idag och välkommen snart igen. Och missa nu inte att nästa avsnitt är fortsättning på det här med Mia Linde. Tack för idag, hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.